Du lyssnar på en Nådeo-podd och över 100 andra titlar lik den här finns att lyssna på i vår app. Men också via Nådeo Plus i Apple Podcaster. Bli prenumerant idag för att kunna lyssna på hela vårt bibliotek utan annonser. Och följ Nådeo Docs för att ta koll på poddarna vi släpper gratis.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa Capricciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Välkommen till Unionen.
Hej, jo jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja, om jag kan räkna med övertidsersättning, för det är så stressigt på kontoret, jag jobbar hemma på kvällarna, så kan jag då be om större skärm från chefen, för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då?
Okej, vi börjar med lön.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
En dag, sommaren 2017, sitter Jenny Kittim med en halvt mosad arkivlåda framför sig och måste omvärdera hela sin uppväxt. Hon bläddrar igenom brev efter brev, allihop daterade och utskrivna på Jehovas vittnens huvudkontor för Sverige. Rörelsen hon försvarat hela sitt liv, även efter att hon själv lämnar den som 13-åring. Den verkar vara inblandad i något helt oförsvarligt. Breven från huvudkontoret och till de cirka 300 församlingarna i Sverige innehåller väldigt tydliga instruktioner om hur man ska hantera känsliga ämnen. Som till exempel, vad ska man göra om någon i församlingen anklagas för sexuella övergrepp mot barn? Det står mycket om hur äldstebröderna ska undersöka saken, men aldrig någonting om att blanda in polis eller andra myndigheter. Det hon läser i breven som ligger i den där lådan med halvt mosade kanter, det får Jenny att överge ett löfte hon gav sig själv många år tidigare. Att aldrig undersöka rörelsen hon själv växte upp i.
Så jag går tillbaka in i en värld där jag in my face liksom får en slapp av mitt förflutna och börjar då granska den här rörelsen, väldigt slutna rörelsen som jag är uppvuxen i, och lär mig för första gången hur den är uppbyggd, hur den fungerar, hur den manipulerar människor och framförallt att den bedriver ett eget parallellt rättssystem.
Här i arbetsrummet, halvt nedsjunken i den där lådan, börjar Jenny en resa som kommer leda till mörka vrår och gräsliga hemligheter, men också till ett parallellt rättsväsende och en ljusskygg rörelse som tycker sig vara i krig med i stort sett alla regeringar i hela världen. Det här är ett obekvämt program. Det berör jobbiga, mörka ämnen som våld i hemmet, våldtäkt och sexuella övergrepp på barn. I en rörelse som är väldigt viktig för tusentals människor. De flesta medlemmarna ser aldrig skymten av det vi kommer prata om. För dem är det en varm och viktig gemenskap. En väg till Guds paradis. Men för de andra, som drabbas av det värsta tänkbara, finns det inget sätt att bli trodd och ingen chans till hjälp. Vi kommer följa Jenny Kittim och hennes resa tillbaka när hon gör det mest förbjudna. Hon granskar, undersöker och ifrågasätter en värld som inte tillåter kritik. Under den varma ytan möter hon en kall verklighet. Ett parallellt samhälle där förövare skyddas, offer tystas och man ser alla världens regeringar som en svuren fiende. Du lyssnar på Sektens mörka hemlighet. Ett program i tre delar om den mörka sidan av Jehovas vittnen. Jag heter Karl Häger och det här är del 2. Tvåvittnesregeln. Ett av de första stegen Jenny tar, efter hon bestämt sig för att undersöka Jehovas vittnen, är nog samma sak som många andra journalister skulle göra. Hon kontaktar andra tidigare medlemmar. Folk som av olika skäl hoppat av rörelsen. Men även folk som på pappret fortfarande är medlemmar, men inte fullt så övertygade som de en gång varit. Och de som besökt rikets sal tillsammans med en vän eller familjemedlem, men kanske aldrig blivit medlemmar själva. Ni fattar. Alla som kan ha något intressant att berätta och är beredda att göra det.
Det gick faktiskt väldigt mycket enklare än vad jag trodde att komma i kontakt med avhoppare. Det är så här töntig annonsering som man gör som journalist. Hej, hej, har du varit med inom Jehovas vittnen och varit utsatt för rättegångsliknande förhör? Liksom.
Det här är Jenny Kytting. Hon är journalist, författare och jobbar nu som grävchef på SVT. Hon har skrivit boken Sanningsbärarna som det här programmet bygger på.
Men när jag väl hade skickat ut den där förfrågan så rasslade det till i min inkorg och det kom, jag tror, 50 mejl på en gång. Det handlade inte bara om sexuella övergrepp, för att jag var egentligen intresserad av allting som hade beröring med den där lådan som kontrollerade och begränsade människors liv.
Så det går med andra ord snabbt nu i början. Jenny går igenom mejl efter mejl, pratar med folk i nätgrupper och bygger sakta men säkert upp en databas av sina kontakter och av deras historier. Men det är inte allt som händer här när Jenny börjar gräva i sin barndomsrörelse på sommaren 2017. För på andra sidan jorden pågår en liknande undersökning av samma organisation. Och den visar klart och tydligt att det som hände Jenny under barndomen tyvärr har drabbat ännu fler barn i rörelsen.
Men det hade ju hänt väldigt mycket inom Jehovas vittnen när jag gick tillbaka. Och framförallt så pågick det då sommaren 2017 väldigt intensivt slutpläderingar i en ganska lång statlig kommission som hade startat i Australien sen egentligen 2013. Men där Jehovas vittnen hade varit huvudmål i en statlig kommission som handlade just om sexuella övergrepp.
I'm here to announce that I will be recommending to the Governor General that a royal commission be appointed to inquire into institutional responses to instances of and allegations of child abuse in Australia.
Så där låter det i australiska ABC News när den dåvarande premiärministern Julia Gillard drar igång kommissionen 2013. Hon fortsätter och förklarar vilka det är som ska undersökas.
It's institutional responses to instances and allegations of child abuse in Australia. We will work on the specific terms of reference, but this is about children who were in the care of religious organisations. So that's all religious organisations. It's about children who were in state care. It's about children who were in the care of not-for-profit bodies other than religious organisations.
Så det handlar alltså inte specifikt om Jehovas vittnen. Men ju längre kommissionen pågår, desto mer plats i rampljuset får rörelsen. På grund av det kommissionen hittar. Och det är något som nästan får de där breven i lådan hemma hos Jenny att se ut som en liten västanvind.
Det visade sig att kommissionerna i Australien var otroligt mer principfasta och hade mer muskler än vad någon kommission någonsin har haft i Sverige. Så att de hade under flera års tid tvingat Jehovas vittnen att lämna ut interna dokument där de diskuterar hur de hanterar sexuella övergreppsanklagelser just specifikt på barn. Och hade liksom gjort en raid, alltså en polisrazzia på högkvarteret i Australien. Och plockat över 5000 dokument ifrån deras datorer och arkiv. Och sammanställt vad i folkmun kom att kallas en pedofillista. Det fanns alltså dokumenterade övergrepp inom Jehovas vittnen på 1006 förövare. Över 50 års tid utav dokumentation. Offren var en bit över 1800.
Över 1800 barn som utsatts för övergrepp. En pedolista med över 1000 förövare som rörelsen har känt till och skrivit rapporter om och hållit arkiverade. I vissa fall ända sedan 1950-talet. Inte vid ett enda tillfälle har de här brotten anmälts till australiska myndigheter. Den här kommissionen pågår fortfarande när Jenny börjar gräva 2017. Men redan ett par år tidigare har den väckt starka reaktioner världen över.
It's quite interesting. Since the hearing in 2015, the Royal Commission has received more than 1,000 items of correspondence from people right around the world. We're talking North America, Brazil, Europe, New Zealand. And these are people who are overwhelmingly critical of the Jehovah's Witnesses' institutional response to child sexual abuse, and they're calling for significant changes within the church.
Det där inslaget kommer från ABC i Australien. Och redan 2015 kräver alltså folk, världen över, att rörelsen ska ändra sina rutiner för hur de hanterar övergrepp. Men det är inte kriminellt i Australien år 2017 att inte anmäla ett brott. Åtminstone inte för vissa yrkesgrupper. Som till exempel präster, imamer, rabbiner eller äldstebröder. Här kan jag flika in att den lagen har skrivits om efter kommissionen. Och sedan 2019 är det total allmänningsplikt som gäller för alla yrken i landet om man misstänker att ett barn far illa. Men den lagen finns alltså inte på plats när kommissionen gör sina fynd i Jehovas vittnens arkiv. Och för Jenny kan man nog säga att det hon ser, hör och läser från Australien under sommaren 2017, det funkar som vatten på kvarnen. Nu vet hon ju att hon är något konkret på spåren. Och att det inte bara är här i Sverige som rörelsen detaljstyr människors liv.
Det bevisade att Jehovas vittnen dels drev sitt eget parallella rättssystem, men framförallt att de här breven som hade kommit hem till mig i den här lådan och som fanns på svenska uppenbarligen på riktigt stämde.
Under tiden som hon läser på om kommissionen i Australien och till och med åker dit själv och läser den där pedolistan som de statliga utredarna har hittat, så pratar hon mer och mer med avhopparna som hör av sig i hennes inkorg. Och det är så hon får kontakt med en person som kommer bli väldigt viktig framöver.
På T-centralen, sen fredag, hösten 2017, så träffar jag en liten fierce kvinna mitt i rusningstrafiken. Hon har rest upp till Stockholm från någonstans i Mellansverige per buss. Hon heter Minna. Jag väljer att kalla henne för Minna. Hon är liten, hon är snygg. Hon är frisör. Hon är mycket yngre än vad jag är. Och hon vill träffa mig i person. Minna kom till Sverige som flykting 2008. Tillsammans med sin man och sin då 2-åriga son, Ben. De kommer till flyktingboendet och de allra första personerna som de möter där förutom personalen och andra flyktingar, det är Jehovas vittnen.
Minna och hennes man lär känna ett par vittnen nästan från första stunden de kommer till Sverige. Och en kväll följer de med det här paret till rikets sal. Den här kvällen är det extra många på plats och stämningen är välkomnande, varm och uppsluppen.
Det var den kvällen på året, den enda högtiden som Jehovas vittnen firar, alltså åminnelsen av Jesus död. När Jesus dog, det är det liksom Jehovas vittnen firar, för att hela tiden påminna sig om att han då ska komma tillbaka till jorden eller så. De får komma in till församlingen, de får känna kärleken. Det går knappt att ta på eller beskriva vilken uppsluten stämning det är på åminnelsen. Det är liksom den enda tiden på året som Jehovas vittnen klär upp sig. Det är liksom till tänderna. Det är liksom den enda tiden på året som det finns en glädje istället för en strikthet på mötena. Och det är alltid otroligt mycket människor på tillställningarna då. Så Minna kommer in i rörelsen i en sån där enorm eufori som är rörelsen på sin absoluta peak. Det är dubbelt så många församlingsmedlemmar på det här mötet. Och de blir välkomnade och får ett sammanhang på en gång. Inte bara i församlingen här utan också i Sverige.
Det måste ju vara en otrolig lättnad när man är ny i ett främmande land att hitta en gemenskap så snabbt. Folk man kan prata med, som lyssnar, folk som hjälper till och förstår när man behöver hjälp eller behöver råd. Folk som behandlar en som familj redan från första stund. Och så är det alltså för Minna och för hennes familj när de kommer till Sverige år 2008. Efter åminnelsen går de oftare och oftare på möten i rikets sal. På vardagskvällar träffar de ofta det där paret som de träffade på flyktingboendet. Tillsammans läser de bibeltexter, pluggar svenska och lär sig hur det svenska samhället funkar. Men man kan nog säga att Minna och hennes man får en lite vinklad bild just på den där sista punkten.
Så de kommer in med att det är det här man gör i Sverige. Det här är den svenska statsreligionen. Och det är så här det går till. Och titta vad fantastiskt. Och här kan vi finnas, så här kan vi få vara en del av det här. Och bli älskade och lära oss språket och så.
Och det där återkommer vi snart till. Men först måste vi prata om det som händer bara en kort tid efter att Minna flyttar till Sverige. För hennes man är en våldsam man med kort stubin. Det har han varit sedan långt innan de kom till Sverige och innan de började gå på möten i rikets sal. Och en kväll på flyktingboendet är det särskilt illa.
Hon minns inte vad hon har gjort. Kanske att hon har värmt maten fel. Men hon minns hur han tar tag i henne och dunkar hennes huvud rakt in i väggen. Så många gånger så att hon medvetslöst trillar ner. Och hon hamnar på sjukhuset. Och där säger hon som hon alltid har gjort i hela deras förhållande, innan de kom till Sverige också, att hon ramlade i trappan.
Minna är nära att dö av den grova misshandeln hennes man utsatt henne för. Och som ni hör så berättar hon inte för personalen på sjukhuset vad som egentligen har hänt. Hennes man fortsätter slå henne regelbundet under tiden de studerar för att bli fullgoda medlemmar i Jehovas vittnen. Och det krävs egentligen inte någonting alls för att han ska bli förbannad och ta till våld.
Hon blir medlem före sin man. Det triggar honom. Han slår henne lite mer. Hon lär sig språket före honom. Det triggar honom. Han slår henne lite mer. Men eftersom de börjar socialisera sig in i Jehovas vittnen nu, det är det enda de gör. De träffar det här paret 3 gånger i veckan. De lär sig grunderna i Bibeln. De lär sig svara rätt på frågorna så de kan bli fullvärdiga medlemmar. Så blir de ganska snart också Jehovas vittnen och de flyttar från flyktingboet in i en liten stad, en liten församling, där Jehovas vittnen är väldigt stora.
Så Minna och hennes man blir alltså medlemmar i rörelsen. Och här kommer vi till en stor skillnad mellan Minna och många andra som råkar ut för våld i nära relationer. För som vi vet berättar hon ingenting för sjukhuspersonalen den där gången när hennes man nästan slår ihjäl henne på asylboendet. Men det betyder inte att hon inte berättar för någon alls. Redan den gången tar hon kontakt med paret som hjälper henne och mannen med språket. Och hon berättar vad som har hänt. Och efter flytten från asylboendet till den lilla staden så tar Minna regelbunden kontakt med dem som hon har lärt sig att man alltid kan komma till med sina problem.
Minna gör som man gör när man är Jehovas vittne. När hennes man slår henne så ringer hon äldstebröderna och berättar exakt vad som har hänt. För det är det hon fått lära sig, att det är så man gör. Det är inte bara så att de får reda på vad som har hänt, utan vid något tillfälle så ringer de ambulansen. Vid något annat tillfälle så kör de henne till sjukhuset. Så de är ju helt medvetna om vad som händer i hennes familj. Men de agerar inte. Det enda de gör är att de uppmanar henne att gång på gång förlåta sin man. Så hon gör det. Hon gör det också när han börjar slå deras barn. När Ben inte sitter still på mötena och han slår honom, ja, då accepterar hon det. Det rapporterar hon inte in. För det händer ju ändå ingenting när hon berättar vad som hänt henne.
Ett av skälen att äldstebröderna inte gör något för att hjälpa Minna, det har att göra med en regel inom Jehovas vittnen. En regel som avgör till väldigt stor del om någon ska dömas för en överträdelse. Och det är tvåvittnesregeln. Precis som namnet antyder innebär regeln att det behövs två vittnen till ett brott för att församlingen ska kunna döma någon. Och det kan inte vara vem som helst. Ni kanske minns från förra avsnittet att Jennys mamma inte kunde räknas som ett vittne mot sin egen man, eftersom hon tillhörde honom. Utöver svårigheten att vittna mot sin egen make måste alla vittnen man kallar vara pålitliga enligt församlingen. Det betyder lite grovhugget att inga världsliga personer kan räknas. Och inga barn eller församlingsmedlemmar i dålig ställning. Om det inte finns två vittnen, då lägger man ärendet i Jehovas händer. Så den skyldige blir dömd från ovan när det passar. I detta livet eller efter döden. De som gör den här undersökningen och bedömningen är en speciellt tillsatt kommitté med äldstebröder. Inte polis eller åklagare. I det här klippet från Uppdrag granskning år 2003 hör vi en före detta äldstebroder ge sin syn på det här systemet med kommittéer.
Ja, för det första så är ju detta ett våldtäkt, sexuellt övervåld mot barn. Det är någonting som faller under ett allmänt åtal. I Sverige så kontaktar man polis och sociala myndigheter så tar de över detta. Det är överhuvudtaget helt befängt att några äldstebröder ska springa och leka brottsutredare. De är inte kompetenta att göra detta. De är inte kompetenta att ta hand om barnen efteråt heller. De behöver vård.
Men så är det alltså. Bröderna står för utredningen. Och som ni kan tänka er blir det väldigt svårt att bli dömd för till exempel våld i hemmet om varken ens barn, fru eller världsliga grannar kan räknas som pålitliga vittnen. Och här är det nog extra viktigt att understryka någonting. Vid det här laget så tror mina fortfarande att Jehovas vittnen är svensk statsreligion. Ingen har berättat för henne att det finns andra möjligheter utanför rörelsens väggar. Och under alla år som går, utan att hon får veta det, så fortsätter våldet mot henne och mot hennes son, Ben. Och det eskalerar.
Han blir sexuellt kontrollerad över henne. Så till sist så börjar hon rapportera in då rena våldtäkter istället till äldstebröderna.
Fortfarande så gör ingen i församlingen någonting förutom att uppmuntra Minna att hon ska förlåta sin man. För familjen är ju helig. Men en dag, efter ännu en misshandel i hemmet, får Minna kontakt med kommunen i den lilla stan där hon bor. Genom kommunen får hon numret till en kvinnojour.
Och när Minna får kontakt med kvinnojouren så fattar hon också att alla lever inte som Jehovas vittnen. Det är först 2014, alltså efter 6 år, som hon förstår att män får inte slå kvinnor här.
Efter 6 års regelbunden misshandel i Sverige och ännu fler år innan flytten hit, efter förlåtandet och passiva reaktioner från äldstebröderna, så är det alltså någon som berättar för Minna att man faktiskt får lämna sin man i Sverige. Att alla inte alls är Jehovas vittnen. Och att det finns hjälp att få hos de statliga myndigheterna. Och Minna tvekar inte.
Så 2014 bestämmer Minna sig för att lämna sin man och får då hjälp av kvinnojourerna. Och så fort hon lämnar sin man så polisanmäler hon också honom för både våldtäkt och år utav misshandel. Och hon tänker, och alla tänker, hennes advokat tänker att hennes man kommer att fällas för det här. För att det finns ju oändliga vittnen då till alla de här incidenterna. Här finns det ju faktiskt folk som har dokumenterat saker.
Minna borde ha en bra chans att få honom dömd. Det är både hon själv och hennes advokat säkra på. För hon har ju rapporterat varenda misshandel till äldstebröderna i nästan 6 års tid. Och de har själva ringt ambulansen eller skjutsat henne till sjukhuset vid olika tillfällen. I församlingen har medlemmarna sett henne komma till möten med blåtiror och med svullna läppar. Och det här är folk som Minna är väldigt nära. De har hjälpt varandra, stöttat varandra och alltid bara varit ett telefonsamtal bort om hon behöver dem. Men när polisens undersökning börjar, då visar församlingen en helt annan sida än den Minna har lärt känna.
Den här sektmentaliteten, att nu har du gått emot oss, så då är inte du längre våran vän. Springer roll hur mycket vi har älskat dig innan, tagit hand om dig, stöttat dig, slussat dig till att bli den här människan som du är. Sagt att vi älskar dig. Men när du behöver våran hjälp, men på dina egna villkor, då får inte du den. Så plötsligt så vände alla Minna ryggen. Tyckte att hon hade gått för långt genom att polisanmäla sin man.
Istället för hjälp så möts Minna av slutna led. Ingen säger ett ord till polisen eller till åklagaren. De tycker att Minna har svikit dem genom att polisanmäla sin man. För han är ju en av dem. En av de rättlärda. Och när Minna får den här kalla behandlingen 2014, då är det ingenting nytt inom rörelsen. Så här låter det när en före detta äldstebroder pratar i Uppdrag granskning redan 2003 om den här regelbundna motviljan att hjälpa till i utredningar.
Det är ju det som är paradoxen, att en organisation som vänder sig utåt genom att besöka människor i deras hem och talar om sin tro, samtidigt strukturellt sett är den mest slutna organisation som vi kanske känner idag i Sverige. Alltså liktydig med outlaw-organisationer. Där man alltså anser sig stå över lagen. Där den kristna, där församlingens lag gäller högre än samhällets lag. Och det är naturligtvis farligt.
Inga äldstebröder mindes någonting. Inga vänner mindes någonting i församlingen. Inga kvinnor som också hade blivit slagna av sin man som hon hade anförtrott sig på mindes någonting. Så hennes man fälls inte för varken våldtäkterna eller misshandeln utan Minna.
En tröst i det här väldigt dystra sammanhanget är att han däremot kommer dömas för misshandeln mot Ben. Inte heller den gången får Minna någon hjälp från sina gamla vänner i rörelsen. Tvärtom så vittnar flera av dem om vilken bra person pappan är. Att anklagelserna omöjligt kan stämma. Men Ben kan berätta vad som har hänt. Och det tillsammans med flera blåmärken räcker till en fällande dom som faller 2016. Det är 2 år efter att Minna först anmälde mannen. Under de här 2 åren som har gått så har Minna fått lära sig vad som händer med dem som går emot församlingen. När hon först anmäler mannen 2014 så är det inte helt tyst från hennes vänner inom Jehovas vittnen. För medan polisens undersökning pågår så får Minna gott om samtal från äldstebröderna. Och från det där snälla paret som hjälpte henne lära sig svenska. Från många i församlingen faktiskt. Men det är inte något stöd hon får i den här svåra tiden.
Istället så börjar man övervaka Minna. Man börjar pressa henne att hon kan dra sin förrätta för förtal innan församlingen. Om inte hon slutar anklaga sin man för saker. Så hon skriver ut sig liksom som medlem.
Minna separerar från sin man och lämnar alltså rörelsen. I samband med det kommer alla hennes tidigare vänner klippa banden med henne. Nu är hon som död för dem. Och det är inte ens en överdrift. För i deras ögon väljer Minna att överge den sanna läran. Att rätta sig efter Caesars system. Och därför kommer hon inte kunna räddas när jorden går under. När som helst nu. Minnas historia är tragisk på många sätt. Och hon utsätts för många hemska brott på grund av sin exman. Men Minna är inte ett offer. Det är inte det som definierar henne. Eller bestämmer vad hon kan eller inte kan göra. Och det är inte på grund av allt det här hemska våldet som Minna hör av sig till Jenny och möter henne i rusningstrafiken på T-centralen en fredag på hösten 2017.
Anledningen till att Minna träffar mig på T-centralen den där eftermiddagen är ju egentligen inte för att hon ska berätta den här berättelsen, utan det är för att hon vill att jag ska hjälpa henne hitta pedofilen. Det omöjliga har liksom hänt i Minnas liv och i Minnas berättelse. Det är också att hennes son har fallit offer för en serie förövare. Kai.
K Kai är en vän till familjen. Det kommer visa sig att han är vän till rätt många familjer inom Jehovas vittnen. Familjer med barn. Och efter Minna skiljer sig från sin våldsamma man så bor deras son Ben hos båda föräldrarna, som många skilsmässobarn gör. Och hemma hos pappa träffar han alltså Kai. Och Kai förgriper sig på Ben. Och nu vill Minna ha Jennys hjälp att hitta Kai så han kan hållas ansvarig för det som har hänt hennes son.
Det absolut, absolut sorgligaste med Kai, det är ju att han hade ju aldrig avslöjats om inte Minna hade lämnat rörelsen. Kai har funnits i...
Du lyssnar på en nådjodokumentär. Och så här låter några av våra andra titlar som finns att lyssna på som prenumerant. Via vår app eller Apple Podcaster.
En vacker försommardag 1960 hittas tre ungdomar döda vid en vykortsvacker sjö i södra Finland.
Det här är historien om plastikkirurgen Karl-Åke Troilius uppgång och fall.
Ormen Friske flytte bombningen vid Helgoland.
En bit ut på en strand så hittar han en kropp.
Bli prenumerant så kan du lyssna i timmar helt utan reklam.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Bens liv ända sedan han kom till Sverige. Men nu är Ben 8 år. Och han tycker inte längre om vad Kai gör mot honom. Så när Ben för första gången berättar för Minna om de här övergreppen, så polisanmäler hon ju det direkt.
Svenska polisen har inte särskilt svårt att hitta Kai efter att Minna anmäler honom. Han har ett rätt ovanligt efternamn och man hittar honom i Norge där han är född. Och Kai är inte heller svår för polisen att ha att göra med. För han åker självmant över gränsen till en svensk polisstation och berättar precis vad han har gjort.
Och det ska visa sig att Kai har 40 offer bakom sig.
Det kan nästan kännas som ett antiklimax att Kai erkänner så plötsligt. Men det gör han. Och som vi vet från förra avsnittet är ju alla synder lika mycket värda i Jehovas vittnen. Och som vi kommer se lite senare i den här serien så har Kai lite olika tankegångar kring varför han har gjort det han har gjort.
Så jag djupdyker in i Kai-historien. Och eftersom det är otroligt hög liksom, sekretess på allting som handlar om sexuella övergrepp även i den svenska rättsprocessen för att man inte ska skada offer och sådär, så är det ändå liksom helt öppet. Kai erkänner, och det står till och med i domen, att han har hållit på sedan 80-talet.
När Kai åker över gränsen till den svenska polisen 2016, då är han inte medlem i Jehovas vittnen längre. Han har blivit utkastad. Och han kommer dömas på 2 punkter tack vare Minnas anmälan.
Han fälls bara för sexuellt ofredande när det gäller Ben. Men han fälls för en våldtäkt på en ännu yngre pojke som tillhör en annan Jehovas vittnesfamilj som Kai också träffade när de kom till Sverige som flyktingar.
Och det är ju bra att Kai döms. Det är åtminstone någon liten upprättelse för barnen han har förgripit sig på och för deras familjer. Men det blir inget fängelsestraff. Kai döms till vård och till villkorlig dom. Och för att vara så tydlig som möjligt här, Kai är inte medlem i rörelsen när han börjar förgripa sig på barn redan på 80-talet. Så man kan inte påstå att det som händer är Jehovas vittnens fel. Men däremot gör rörelsen att Kai har mycket lättare att komma i kontakt med barn.
Det är inte så att Jehovas vittnen är en pedofilsekt. Det är inte så att alla som är Jehovas vittnen är pedofiler. Nej. Men däremot så finns det en grogrund för övergrepp, oavsett övergrepp. Och i en sån rörelse så kan förövare gömma sig. till exempel serieförövaren Kai kan komma in i en sån här rörelse. Han var pedofil innan han blev Jehovas vittne. Han förgriper sig på barn. Kommer in i den här rörelsen och får direkt åtkomst till barn. För att man inte tror att det finns pedofiler i den här slutna miljön.
Alla är inte lika vänliga som Jenny. Den avhoppade äldste brodern Bill Bowen från Kentucky. Han går till exempel mycket hårdare mot sin gamla rörelse. Så här svarar han på en fråga från journalisten Janne Josefsson i Uppdrag granskning.
Do you want to go so far that you say that Jehovah's Witness protect the pedophiles?
I'll go a step further than that. It's a pedophile paradise. If I was a pedophile and I wanted to live in a paradise where I would not be caught, I would be a Jehovah's Witness. Because I can go within the congregation, I can molest child after child after child, and all I have to say is, I didn't do it. And all those children will be called liars, and I will be protected by the entire congregation.
Det här är hårda anklagelser från Bill Bowen. Men tyvärr kommer vi se flera tecken framöver som verkar peka på att det han säger, det stämmer faktiskt. När Jenny hör talas om Kai 2017, då har han flyttat ifrån den där lilla stan där Minna bodde med sin man. Och genom hans erkännande i polisförhöret så vet Jenny att han enligt sin egen utsago har förgripit sig på 40 barn sedan 80-talet. Av dem minns han namnet på 20. Jenny vill ha kontakt med de andra offren för att ta reda på ett par olika saker. Dels fick de veta av någon i församlingen att Kai hade förgripit sig på barn tidigare. Och dels om någon av dem berättade själva om övergreppen för sina äldstebröder. Fanns det äldstebröder som kände till Kais brott men inte gjorde något för att hålla honom borta från församlingens barn?
Så jag började begära ut liksom alla papper och får ju då ut hela förundersökningen och allting sånt på grund av att jag har kontakt med Minna och Ben. Men allting är ju mörkat. Man har maskat liksom allting. Man ska trycka det med bläckpenna. För att man inte vill röja vilka Kais offer är. Men jag kan väldigt tydligt räkna raderna. Det är 40 stycken. Och jag lovar Minna att ta reda på vad äldstebröderna visste. Jag lovar henne att försöka ta reda på ifall någon hade kunnat förhindra att hennes son hade blivit utsatt. Och vem som bär den skulden. Efter en ganska intensiv dygnet runt process av bearbetning av källor inom rättsväsendet så får jag till sist efter diverse möten i bilar och fik de där sidorna omaskade.
Och nu börjar en väldigt svår process. Jenny ringer upp namnen, det ena efter det andra, och frågar vad de minns, vad de vet. Och det är väldigt blandade reaktioner.
Och så jag ringde till olika unga män som hade blivit utsatta utav Kai när de var barn. De allra flesta när de var 10, 11 eller 12 år. En var 6 år när Kai hade förgripit sig på honom. Och det var för att Kai brukade sova över hemma hos dem när han studerade med hans pappa. Och ville att hans pappa skulle bli ett Jehovas vittne. Och han fick sova i samma säng som den här pojken. För att Kai var liksom ofarlig. Trevlig, visste ju sanningen. Och gillade framförallt att hänga med barnen. Alltid. Och så lät berättelserna en efter en.
Vissa som ringer är fortfarande med i Jehovas vittnen. Och de pratar mindre gärna med Jenny. Och det är klart att ingen som varit med om något så här dramatiskt på något sätt måste berätta för en journalist vad de minns eller vad de inte minns. Det är upp till var och en hur man vill ta itu med sitt förflutna. Men det finns en annan möjlig förklaring till varför de aktiva medlemmarna inte vill prata med Jenny om Kais övergrepp. I förra avsnittet pratade vi lite grann om hur man lever inom Jehovas vittnen, enligt Gamla testamentet, i största möjliga utsträckning. Och det innebär att i den här rörelsen är det en synd att vara homosexuell. Det får till och med barn i rörelsen lära sig. Här har vi ett exempel från en video som rörelsen själva har lagt ut på sin hemsida. Premissen är att den lilla flickan har sett en teckning i skolan där någon klasskamrat har ritat sina föräldrar, två stycken mammor. Flickans egen mamma Hon reagerar som ett troget Jehovas vittne och berättar hur Jehova vill ha det.
He wants us to be happy, and he knows how we can be happiest. That's why he invented marriage the way he did.
You mean one man and one woman?
Exactly. Look at Genesis 1:27. Jehovah created Adam and Eve, male and female. Then in Genesis 2:24, he said that a man will stick to his wife. Later, Jesus said the same thing. Jehovah's standards haven't changed. It's kind of like going on an airplane. What would happen if someone wanted to bring something on the plane that wasn't allowed?
They couldn't go on their trip.
Right. It's the same with Jehovah. He wants us to be his friend and live in paradise forever. But we have to follow his standards to get there.
Med andra ord blir det inget paradis för homosexuella, enligt rörelsen. För homosexualitet är en synd. Och man gör ingen skillnad på synder. Alla är lika illa. Och om en pojke utsätts för ett sexuellt övergrepp av en man, då innebär det enligt rörelsens regler att båda två har begått en homosexuell handling. Båda bär på en lika grov synd.
Inom Jehovas vittnen finns det liksom inte heller någon grad i helvetet på synderna. Det betyder att även om man är ett offer så blir man liksom förbrukad om man blir utsatt för övergrepp. Det är lika mycket ens egen skuld som förövarens.
Och det här kan ju förklara varför de aktiva medlemmarna inte vill prata om saken. För om de erkänner en synd, och enligt rörelsen är alltså homosexualitet en synd, då är de förbrukade, och i värsta fall kan det till och med leda till uteslutning. Andra som Jenny ringer, de minns inget ont om Kai alls. Och de har svårt att tro på det Jenny berättar, att han nu är en dömd pedofil, att han är utesluten ur rörelsen. För det har ingen berättat för dem. Men en sak har de här samtalen gemensamt. Det visar sig att ingen av männen, som de nu är, har berättat för äldstebröderna om det Kai gjorde mot dem. Så det pekar ju emot att det fanns folk som hade kunnat göra någonting. Hade kunnat förhindra att Ben också skulle falla offer för Kai. Ända tills Jenny bestämmer sig för att bredda sitt sökande.
Men jag hittade fram till andra personer som ändå hade varnat om Kai. Och det var liksom de som, ja, han hade strukit lite olämpligt på dem när de hade haft innebandy i en av alla de där aktiviteterna som Jehovas vittnen gör. Så de hade liksom fattat att någonting var ju vajsing liksom med Kai. Framförallt så hade två personer berättat för äldstebröderna om att Kai samlade på bilder av barn i sin plånbok. Så det fanns ju liksom ändå spår av element in i att kan varit så att äldstebröderna visste om Kais böjelse.
Om äldstebröderna känt till vad Kai har gjort så innebär det en himla massa. För det första så vet vi sedan tidigare att alla överträdelser inom Jehovas vittnen, de ska skrivas ner av bröderna. Sen ska de arkiveras och en kopia ska skickas i ett blått kuvert till huvudkontoret. Och som kommissionen i Australien visar väldigt tydligt så finns det minst en lista på förgripare inom rörelsen. Och de där breven i lådan hemma hos Jenny, de kommer ju från huvudkontoret för Sverige. Och de pratar väldigt detaljerat om hur man ska hantera sådana här frågor. Det är aldrig ett ord om att gå till polisen. Allt det här tillsammans pekar ju på en väldigt obekväm möjlighet. Att det faktiskt kan finnas en svensk pedolista också. Att äldstebröderna känner till pedofiler i landets församlingen och håller dem om ryggen. I nästa avsnitt av sektens mörka hemlighet. Det parallella rättsväsendet skyddar medlemmarna.
What's missing is any urgent action to protect child welfare. You're not encouraged to go to outside agencies. You won't be criticized for going to the police, but you're not actively told to do so.
Men lyfter inte ett finger för att hjälpa offren.
If there isn't a second witness, well, it seems that's where the matter ends.
Jenny söker rätt på Kai och får ett oväntat svar.
Ett av alla de där samtalen så berättade han faktiskt att han hade viktat sig till äldstebröderna i varje församling.
Och hon hittar ett system där man ser hela världen som sina svurna fiender.
Isn't it Jehovah's Witness terminology is called theocratic warfare. And that's described in their literature as you do not give the truth to whom it is not entitled.
Du har lyssnat på Sektens mörka hemlighet. Manus och produktion av mig, Carl Häger. Ljudmix av Kristoffer Kronander. Exekutiv producent är Tove Friman Leffler. Programmet produceras av Podlit, exklusivt för Nodio. Tack för att du har lyssnat.
Tack för att du har lyssnat. Följ gärna Nodio Docs och glöm inte att mängder av dokumentärer väntar på dig i Nodios app eller via Nodio Plus i Apple Podcaster. Bli prenumerant så kan du lyssna i timmar helt utan reklam.
Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Du, åker på ekonomin. Har han träffat någon? Han ser så happy ut varje onsdag.
Det är nog Ikea.
Har du dejtat någon där eller?
Han säger att han bara äter.
Ja, det är ju nice där alltså.
Missa inte att onsdagar är happy days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir Ikea Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Välkommen till Ikea.